Du lyssnar på Ulven av Anders Gustafsson och Johan Kant, uppläst av mig, Katarina Evelöv. Till minne av Margit Gustafsson 1920-2011 och Göran Kant 1931-2011. Del 1. Kapitel 1. Emil tvekade. Hjärtat bultade hårt i hans magra kropp. Han stod och tryckte under ett träd och huttrade, helt osynlig i mörkret. Varför skulle det vara så jävla kallt just i natt? Försiktigt kikade han än en gång ner mot Norra länkens tunnelmynning. Sen tittade han på klockan igen. Hon var kvart över tre. Bara ett fåtal bilar hade susat förbi nere på vägen under tiden han stått och spanat. Tidigare hade han sett några svajiga och skränande människor. Antagligen studenter på väg hem från en fest. Men inte en käft hade synts till på över 20 minuter. Stämde det verkligen att fienden hade upptäckt deras överlämningsställe? Skulle de kunna vara här? Kunde de verkligen ha koll på allt? Hade brorsan, som förut alltid varit stabil, kanske börjat noja lite väl mycket på sista tiden? Emil var hur som helst ingen svikare. Han var en toppkille på väg upp. Och han skulle bevisa det i natt. Två lastbilar körde mot innerstan nere på leden och stötvindar skakade trädet och grep tag i hans tunna svarta kläder. Han hackade tänder och spejade. Himlen var bäckmörk. Gatlamporna kastade ett obehagligt dovt sken över vägen som kantade universitetsområdet, och det var nu det gällde. Han rättade till kepsen och tog ett djupt andetag. Hur fucking farligt kunde det vara? Försiktigt tog han sig ner de få meterna till vägen och började kuta in i tunneln på den smala remsan till höger om körfälten. Emil höll sig innanför det tjocka vita strecket och ville inte tänka på vad som skulle hända om en lastbil vajade till över linjen. Men han tänkte ändå på hur han skulle krossas mellan karossen och tunnelväggarnas släta betongelement, eller ännu värre, sugas ner under chassit, bli överkörd och mosad. Nej, inte tänka på det. Hellre fokusera på att han måste utföra det han fått order om. Store brorsans ord ekade i hans öron. Ingen jiddrar med Rimbo Killers, ingen. Och så var det ju. Han visste väldigt lite om det andra gänget, men hade hört på sin bror att det var allvar. Och det var bara en enkel grej Emil skulle uträtta. Sen skulle han hem, chilla lite med polarna och ta sig till morsan. Emil skrattade till. Det där sishemmet som han bodde på var ett skämt. Han hade sökt permission för att hälsa på morsan på Hinseberg, och den hade såklart blivit beviljad. Övervakarna skulle köra honom till kvinnofängelset och sen tillbaka till sishemmet. För några dagar sedan hade en polare på utsidan skjutit en fotboll över staketet, och i den låg värsta Rambokniven. Han hade gömt den ute på gården och sparkat iväg den trasiga bollen. På väg mot Hinseberg bad han övervakarna stanna så att han fick gå på toaletten. Och trots att han uppmanades hålla sig spelade Emil sin roll väl. Hade sagt att det verkligen var panik. Ett café i en håla de passerade blev helt perfekt. Övervakarnas miner när han dragit upp kniven och tvingat dem att släppa ut honom var helt obetalbara. Förlorare och drängar. De hade varken kunnat eller velat sätta något emot när han börjat vifta med bladet. När åsnorna hade darrat och pissat på sig och låtit honom gå, så kunde han baxa en moppe och köra mot friheten. Han ägde. Han var Don Emilio Scarface Jr. Och en dag skulle han sitta där på toppen på en tron av guld, bada i pengar, som Joakim von Anka. Men till dess var han tvungen att göra små skit ibland. Som i natt. Lysrören i tunneln gav ett artificiellt sken, nästan som i någon framtidsfilm, och Emil ökade tempot. Hjärtat matade på. Han hostade och spottade.